Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka ute i trädgårdslandet. Hasse Strandberg och Annika Sjölin. Och alltså, vi är mitt inne i högsommaren. Alltså, ja. Hur är livet i trädgården? Hur är det hemma? Hur är det på plantfoppen?
Alltså, hemma är det bara sånt fullständigt mys. Allting växer och frodas. Och det dofter på morgnarna. Innan var det kaprifoler och så var det fläder. Oh. Och innan det var det liljekonvall.
Det låter som en bal på slottet, Annika.
Ja, det är det. Oh. Min trädgård är för mig som en bal på slottet, det måste jag säga.
Men du, förra året så krigade du och jag. I år så har vi grävt ner stridsyxorna med pumpor och sånt. Men vad är ditt stora projekt så där, som du har som en utmaning i trädgården i år?
Alltså, egentligen så har det med trädgården att göra indirekt på något sätt. Jag har ju skaffat höns äntligen.
Ja!
Ja, och de växer ju. Ja, och de växer ju och så kommer det ut saker bak till som jag tänkte använda mig utav.
Hönsaskit?
Ja, jag har fått konkurrens från Rottweilern. Okay. Jag tror också det är väldigt intressant.
Ja.
Så vi får se. Men jag ska vinna den kampen, tänkte jag.
Härligt.
Men annars så är allt på gång. Majs och sånt. Åh! Det är helt underbart.
Men det är inte bara soliga dagar ute i trädgården?
Nej.
I solstolen?
Nej.
Nej.
Det är det inte.
Det är ändå lite, det är, alltså, du lägger ju ändå lite passion och kärlek i din trädgård som vanligt.
Ja, men jag uppfattar ju inte det som slit, utan jag uppfattar ju det som fullständig njutning.
Det är terapi för dig?
Ja, det är det. Uh-huh. Det är det bästa jag vet. Och sen så har jag ju liksom ett jobb som också är väldigt mycket det bästa jag vet. Så du kan ju förstå.
Alltså, du går inte till jobbet, du bara är där och leker lite grann och sen går hem och leker och sen...
Ja.
Vuxendagis.
Ja, absolut.
Det är precis kalla som det, jag, vad härligt.
Kalla det vad du vill.
Biologisk mångfald, kretslopp i trädgården och så små mikroskopiska ekosystem.
Ja, låter inte det spännande?
Nej, det låter jättespännande. Det låter som att man kan lägga ner, liksom, låta naturen jobba och så kan man själv ligga där i solstolen, eller?
Ja. Självklart är det så. Det är det ska handla om lite idag. Att hur du kan lata dig men ändå få saker liksom jobba för dig. Mm. Du ska få det väldigt vilsamt, tänkte jag. Ja. Så mer tid i vilstolen för dig och läsa en bra bok eller vad du nu vill göra för någonting. Mm. Och så kan naturen få lov att sköta ganska mycket. Nu får du stå ut med en del saker som du kanske inte tänkte dig från början.
Nej.
Men du vinner i längden på att
göra. Det luktar som att jag kommer få göra en viss arbetsinsats.
En viss får du göra, men du brukar ju lägga över dig på närstående, förstår jag.
Det är så vi jobbar hemma i familjen Strandberg. Ja, men låt höra, så ska vi sätta ihop ett litet härligt kretslopp hemma i trädgården nu, Annika, då.
Mm, det gör vi. Då tänker jag så här, att det du först kan slippa göra, det är att klippa gräsmattan.
Check på den.
Alltså, du behöver inte låta bli att klippa helt och hållet, men du kan kanske lämna någon bit där du nu ökar den biologiska mångfalden. För en gräsmatta är ju ändå en biologisk öken lite. Får man ta bort allting som är liksom annat än grönt.
Ja.
Alltså blommande...
Tusenskönor som sprider sig som löpeld.
Men det är ju det jag menar, att man ska nog ändra lite tanken kring det här och det kommer att ändra känslan också. Så man kan kanske inte ha samma skönhetsideal eller vad det nu är som styr ens känsla i trädgården, utan släppa lite på det och släppa in lite
annat.
Man jobbar
lite mer med det vildvuxna.
Ja, ja. De som
och hitta liksom... skönheten i det vilda.
Låter lite klyschigt, eller?
Ja, eller hur? Men hörde jag, men alltså, så att du menar till exempel om vi bara tar tusenskönorna som gissar en och annan har kvar ute i trädgården och inte om gräsmattan har bränts upp nu den här ohemula värmen vi hade.
Vad var det för något?
Ohemula, alltså enorma, massiva.
Ja. Ja.
Skriv med den i ordboken, Annika.
Ja, det ska jag göra.
Men alltså, så att egentligen så ska vi bara låta dem vara kvar. Om vi börjar där, ska vi låta dem vara kvar tusenskönorna eller?
Ja, det tycker jag.
Inte köra över dem med gräsklippan?
Nej, utan låt det växa åtminstone på någon del. Behöver man nu en krocketplan eller vad man nu behöver så får man väl klippa den då. Men man kan lämna en hel del liksom ytor. Och om man tittar sig runt omkring så är det ju faktiskt lyckligt så att vissa kommuner har kommit på den här idén. Och till och med hemma i min kommun så sätter de då upp skyltar så att man ska förstå nu detta då. Hur oerhört miljömedvetna de är när de inte klipper gräsmattorna.
Så att, men vad vinner man på detta nu då?
Det man vinner det är ju att då kommer det in fler, alltså många olika arter som är överlevare och som kan bo där på den platsen. Så det blir lite självreglerande kan man säga. Att de som trivs blir det fler av och de som inte trivs blir det färre av. Men variationen, och så frösår det sig och då blir det variation och sen så kanske det kommer in nya arter som inte har haft något livsutrymme där innan som också
jag
trivs.
Jag är hemskt ledsen att säga Annika, så att även om jag är kanske en kille som gärna tar det lite lugnt i trädgården, men alltså, där, alltså här går gränsen Annika.
Är
mera för den preussiska gräsmattan. Det ska vara rakast, fina linjer, välklippt gräsmatta, den är grön, den är vacker liksom. Jag har kommit upp i den åldern så jag kanske kan lägga lite mer kärlek och passion min gräsmatta. Så att vill du ha en, alltså, då kan man bo där du bor Annika.
Nej, man kan bo var som helst. Man behöver inte bo i skogen
för att ha en vildmarksgräsmatta.
Utan du ska tänka det långa loppet, alltså att vad gagnar nu detta? Nu gagnar det, vad ska man säga, framtiden. Ja. Det är därför jag menar att du måste ändra din tanke kring det här. Du behöver inte göra det självklart.
Jo, men vad vinner det estetiska, det vackra? Liksom, vad vinner det på att låta det vara som en äng hemma i trädgården?
Jag tycker ju att det blir vackert fast på ett annat sätt. Där kommer ju in mer fjärilar, det kommer in mer humlor och bin och det vajar i vind. Alltså det blir andra skönhetsideal som styr.
Men de styra, fina linjerna där som man hade i trädgården tidigare, liksom man har, du vet, en nyklippt gräsmatta och man har kört kantklippan och man bara känner bara står och tittar och beskådar mästerverket och kan djupandas och bara...
Då får du väl hålla kvar vid detta ett tag och så kanske där är fler och fler som vänder på det här och tänker att ja, men så här kan man också göra. Ja. Men om man inte är mogen för det, då ska, alltså man ska inte kriga med sig själv.
Nej.
Utan detta är en idé som många andra idéer.
Det låter som en Greta-vänlig trädgård.
Ja. Om du menar Greta
Thunberg.
Ja.
Jag bara tänkt så. Men det kommer, alltså jag kan få ändra tanke, jag vet inte.
Det du också kan göra det är att du behåller dina beskärningsrester hemma i trädgården. Du lägger upp en hög där och så får du den lov att ligga. Luk, som du brukar kalla det, du vet sånt ogräsrens. Mm. Det kan man lägga framförallt sådana här somrar när det nu har varit torrt under lång tid igen periodvis. Mm. Då bara, alltså jag bara lägger upp det vid sidan av på plattor eller något sånt, så får det ligga där några timmar och då torkar det ju in. Sen kan jag ju ta bort det om man nu tycker att det stör ögat att det ligger luk på plattorna och sånt. Men det är ju sådana saker. Och då kan du slänga tillbaks det in under några plantor eller så. Så du behöver inte ta bort det. Och det är, där spar du återigen tid nu, för det är väl det som är charmigt för dig. Att när du gör så behöver du inte bära iväg det. Du behöver inte ens ha en korg och hämta upp det. Utan
men vet vad, jag har sån trädgårdsavfall som kommer varannan vecka nu under säsongen. Liksom, eller typ någon gång i månaden. Så då kommer den till Sysavs anläggning. Och, så kan de, och sen kan jag åka bort där och så stöttar jag dem och så köper jag en säck med av deras färdiga, mylliga jord.
Ja, men det får du jättegärna göra, men du behöver inte göra det. Nej. Och det är det jag skulle vilja ändra på då. Att nu ska du slippa köra dit, så du vinner en massa tid på det här nu.
Och kanske så bensinpengarna också, tänker du där?
Ja, man kan vara lite snål med sina bensinpengar. Så att du får helt enkelt jobba mindre. Ja. Är det inte charmigt?
Ja, jag ser mig fortfarande. Så jag kan nu se att jag spänner upp pengmattan lite tidigare då, kanske.
Se där. Ja. Så att, men alltså, när du fått ta det lugnt tillräckligt länge, tänker
så
jag.
Så nu är det nog med vilan, eller säger du, var kommer jobbet in? Okej, låt höra.
Ja, det du nu ska göra när du sitter där i hängmattan eller ligger i hängmattan, det är att lära känna din fiende nu då. Det finns ju några fiender.
Så nu lär vi känna våran fiende då?
Ja, har du några fiender?
Möjligtvis några personer som har
i trädgården
tänker
jag.
Du ja. Okej. Okay. Ja men alltså största fienden det är de här förbannade getingarna som tar över och käkar upp mina plommon så att jag får ett ställningskrig när de börjar mogna vid den här tiden liksom. Så springer jag ut och sen ska ha ett gott plommon och sen upptäcker jag men det här är som en schweizerost.
Mm. Jag får vara ute lite tidigare. Ja. Det är det jag menar. Nu när du ligger i hängmattan så lär du dig en del saker och så kommer du ihåg det till nästa år att du måste vara ute tidigare och plocka plommorna om du vill.
Ja, men då är de ju omogna. Jag vill ha dem precis där de är perfekta. Liksom.
Ja, men då är det innan de ramlar ner. Ja. Ja, du kan ju få getingstungna blommorna även på trädet, men det är inte lika mycket Nej. Som det som ligger på marken. Så det, då får du väl jobba lite där. Ja. Och sen så det du kan också uppmärksamma det är ju att ibland regnar det. Det är då du lämnar hängmattan och så går du in. Efter regn är det väldigt mycket lättare att rensa ogräs. Så det gör du då. Så
varför är det lättare att rensa då?
Därför att det lossnar mycket lättare Aha, från marken. Så tänker jag. Så att när det har kommit en del regn och skulle det nu inte komma regn så kanske man får offra sig och vattna lite. Ja. För att ogräset, ju mindre det är när du tar bort det desto snabbare går det. Ja. När du får upp dem i storlek så är det ju mycket, mycket svårare att rensa. Ja, nu ditt luk igen, är det stort så kan du ju lägga det i den här högen och vill du inte det så får du väl köra iväg det då.
Men jag har någon annan som kör iväg det. Men,
dessutom.
Ja, just det.
Du kan slippa och städa på stenplattor och sånt där. Alltså sånt skurande, det kan du hoppa över.
Vad du säger är att låt det se lite halvjävligt ut i trädgården. Låt luket ligga framme. Liksom. Låt gräsmattan se lite hejsan hoppsan. Alltså.
Ja, och det är då du behöver ändra din tanke. För då får du en annan känsla. Som du tänker att, ja, men nu sätter du dig ner istället och så tittar du på mönsterna i din stenläggning nu. Så är det lavar där. Oerhört vackra saker att titta på. Nu skurar du bort dem. Tänk vad du missar. Ja, men då får du slita det.
Nej, men här skuras inte. Här åker fram högtryckstvätten och sen bara... Pof, väck! Sån är jag.
Sån är du. Man får lov att vara precis hur man vill.
Men jag hör att för de som vill ha en liten slappare trädgård så kan man göra så.
Ja, det kan man. Det är fullt tänkbart. Man startar inget världskrig på detta sätt utan tvärtom. Och vill du då inte fortsätta att hänga i hängmattan så där väldigt mycket så kan du göra saker nu för att locka in de här som du vill ha i din trädgård.
Speciella lockrop eller som man använder sig av eller?
Ja, kan du inte visa ett som du brukar använda när Detta låter som före Hasses semester. Vi är lite extra tramsiga. Men jag tänker så här. In med vattenpål. Nu ska du få hjälp att ta bort sådana saker som du inte vill ha. Sniglar till exempel.
Ja.
Ja.
Mördarsniglar typ så.
Ja, skulle man kunna tänka sig. Alltså besvärliga typer. Genom att ta hjälp av andra små kryp då. Och det är det som alltså, är lite av den här biologiska mångfalden. Att när du får lite mer balans i din trädgård så kan alla hjälpas åt. När man gör biologisk öken, då är det svårare att få den hjälpen. Då får du göra allting själv med väldiga
så man hyr på några små kryp och så slänger man ut dem.
Man gör det attraktivt. Aha. Nu så vill vi ha in till exempel trollsänder och paddor och sånt. Vatten någonstans, lågt så att de kan krypa i och ur där. Alltså de mäter ju snigelägg och lite annat som inte du vill ha. Så då får du lite hjälp där till exempel. Och du skulle kunna satsa på mer variation. Vet jag att du har ganska mycket olika växter i din trädgård, men det skulle behövas i fler trädgårdar. Det här med att ha många olika arter av växter, kanske ge efter lite på det här pedanteriet, det måste vara 5 sådana på rad och så ska det vara 8 sådana på rad här.
Ja, men är man så lite så här kontrollfreak att det ska vara liksom det.
Men kanske någonstans kan man börja. Alltså jag menar inte att man ska göra om hela trädgården, det behöver man inte. Men man kan börja och göra bara lite och se hur det känns. Om det inte känns för svårt nu så fortsätter man på den banan. Om du bara visste hur konstigt det var för mig att sluta klippa min gräsmatta. Alltså jag har ju själv varit där och tänkt, men så kan man inte göra. Och nu är jag ju bara helt nöjd med hur det ser ut. Och jag bryr mig inte om ifall någon annan tycker att man borde inte vara helt nöjd när det ser ut på det sättet. Alltså det får ju
det får stå för dem.
Ja, det är deras bekymmer. Jag har inte längre bekymmer med det.
Nej? Vad härligt.
Mm, ja,
men,
det är det.
Men du, alltså, vi pratar här om olika såna här typer som man kan använda för att hålla bort med, till exempel sniglar och liknande.
Då är det ju att skapa den här variationen så att många olika av de här typerna då vill vara i din trädgård. Och vi har pratat om sådana till exempel i säsong 1, ät din trädgård. Där var lite sån allmöjlig variation och där kan du ju äta själv också. Där var ett som handlade om kryddland. Det är också en sån trevlig miljö där man har flera olika saker för att man vill använda det. Och där är många olika arter som även drar till sig pollinatörer. Mm. Ja, där var program i säsong 4 som hette Bidrag. Då var Gunnel Karlsson med här och pratade bidrag. Så att, där är ju några program som jag tycker att man ska hoppa in i för att få sån förslag på växter som är lite extra intressanta när man vill locka in välkomna gäster i trädgården. Sen kan man ju fundera även över biologisk bekämpning. Mm. Det finns det ju, alltså man använder ett djur för att bli av med ett annat djur för att hamna i någon slags bättre balans kan man säga. Där man inte slår hejvilt mot en och så dödar man väldigt många. Mm. Utan det är liksom...
Apropå döda många så har det varit förutom de mördarsniglarna som är peppa än så länge har de inte dykt upp, men det är ju de här förbannade myrorna som gräver sig in under plattor i gräsmattan och de tar sig in i fastigheter. Jag tror många, alltså jag har sett många
som, nerosade fastigheter.
Ja, nej, men det är många som springer och hämtar sina myrdoser. Och, har du de problemen med myror hemma hos dig?
Jag har ju mycket myror för jag bor på en skogstomt. Mm. Men jag kan inte säga att jag har något problem. Alltså, min trädgård är ju inte så pedantisk, så det innebär ju för mig att även om där är myrhögar och de gräver sig mellan plattor och de springer omkring på mitt trädäck och de tar sig in i krukor och så syns det ju kanske inte lika tydligt eftersom inte det är en så pedantisk trädgård. Men om man nu har det väldigt välordnat och så kanske man störs mer utav det. Och då finns det ju klart myrdoser och annat att ta till. Man kan ju också tänka sig att om du har några krukor nu och så får du ständigt myror i dem. Mm. Om du då istället sätter ett vattenkar under och lägger leka i den och så vatten i karet så simmar inte myror.
Ah,
så
nej,
höjer du upp. Alltså plantorna ska ju inte stå i vattnet utan de ska stå ovanför. Men myrorna simmar ju inte.
Nej.
Så då kan du på det sättet komma undan kanske problemet just där.
Myrornas krig har man ju hört talas om framför tvn. Och då kommer jag att tänka på en sån när man växte upp. Alltså, har du någon gång provat att tussa ihop svartmyror och rödmyror tillsammans?
Nej, men du har. Vad hände?
Det är ju alltså, man kan stå där liksom som en härförare och ta sina svartmyror och rödmyror. De gillar inte varandra.
Det
kan bli lite dålig stämning av dem.
Kan
det?
Vem vinner då?
Det är starkast, så här, jag vet inte.
Men,
det var massa barndomsminne så här, om ni vill prova på någon gång som ett experiment.
Ja. Alltså man kan ju göra många olika saker. Du kan kolla in det här med biologisk bekämpning för
men
en
alltså,
hel del.
Men vad du säger, att för att komma åt de här och få dem att trivas, så skapa en större variation i trädgården.
Mm.
Och har du problem med dina myror så då kanske det är bra att det döljs av en liten matta av ogräs eller något annat.
Mm, det är återigen tanken som gör.
Okay.
Alltså jag ser en viss tjusning i många saker som jag inte gjorde, såg någon tjusning i tidigare. Men min trädgård är ju ett tivoli för väldigt många och framförallt för mig själv. Så för mig är det ju helt okej. Okay. Men det är det inte för alla. Och det behöver du ju inte heller vara. Men fler och fler kanske hoppar på. Ja,
men det var ändå rätt med lagom jobb, känns det som att du har gett mig ändå här nu i trädgården.
Mm.
Ganska lagom.
Åh, vad snäll du.
Ja.
Vad snäll sagt, tyckte jag. Det här med att få till olika saker, det är en grej som jag skulle vilja nämna till, och det är ju jordstruktur och jordförbättring. Alltså att skapa det som du brukar kalla för mumma, tror jag. Visst använder du det ordet? Ja, men, mumma för någon. Då är det någonting som är gott.
Jättebra. Mumma. Fantastiskt gott. Ja. Mm.
Då tänker jag mumma för de här djuren i marken. De du vill ha. Ja. För då kanske det till och med är så att det är någon som krigar med myrorna på någon nivå. Kanske. Ja. Vem vet. Balansen är viktig. Så nu ska vi förbättra jordstrukturen då. Och då använder vi... Kan man ju använda luket nu, kan man ju gräva ner om man vill. Men framförallt då, om vi tänker oss att vi slänger ut kogödsel för att gödsla. Mm. Och sen så lägger du på det som heter barkmull ovanpå.
Vad
så
sa du? Att barkmylla menar du väl?
Nej, jag menar barkmull. Mm.
Barkmylla har du sagt innan, och det säger man väl i gängse?
Det är två helt olika saker. För den här barkmullen då tänker jag lägga den som ett lock. Och det är för att du ska slippa rensa så mycket ogräs. Då är den näringsfattig. Nu har du buffrat under till med kogödsel som liksom djuren hjälper dig att rulla ner här i marken. Då får du en bättre struktur. Mm. Så småningom kommer den här barkmullen också brytas ner. Men då händer det saker i jorden som gör att det kommer inte så mycket näring ur det här. Därför har du grävt ner
så det blir en värld full av liv ute i trädgården?
Ja, det blir det. Alltså, alla hjälper till för att förbättra den här jordstrukturen då. Och när jag pratar barkmylla, det är nog ofta när vi pratar om att man ska plantera nytt. För barkmylla är en annan sak. Det liknar kompost, men det är en mer näringsrikt. Barkmull är inte det i början när du lägger på det. Så det är en stor
skillnad. Jag förstår.
Ja, det är bra att du gör det. Jag tycker om när du säger att du förstår. Jag vet inte hur rörig jag är nämligen.
Nej, men det är... Men du, alltså, då har vi fått rätt lite grann på jorden. Vi har fått lite näring som en puttrande värld full av liv. Något annat som det kan vara livat i skogen och även kanske i trädgården, det är fåglarna som har levt ett jäkla liv. Jag funderar alltså att nu har ju de flesta fåglarna fått sina ungar och de har varit ute och testflugit och sådär. Men är det för sent att sätta upp fågelholkar så här nu när man är ändå kanske har lite semestermode och...
Nej, det tycker jag inte. Alltså det kan du ju sätta upp när som helst. Jag tror inte fåglarna liksom föredrar att flytta in i en alldeles nybyggd bostad med fri hyressättning. Utan de kan nog bosätta sig även i en gammal lurkenholk. Okay. Så att självklart kan du sätta upp sånt. Och där är ju en del fåglar som kan ha användning av det. Nu ska vi kanske inte prata vinter, men det kommer ju en vinter. Och de kan ju söka lä och lite... mys i en fågelholk även under icke-säsong. Och man kanske får andra som bosätter sig där. Fladdermöss kanske. Ja. Och så. Så att jag tycker att du ska sätta upp fågelholkar. Jag försökte mig på jag har ofta svalor hos mig, ladusvalor. Och då är det ju så att de bygger ju där de vill och inte kanske alltid där jag vill när de bygger utanför min huvudingången då. Så försökte jag sätta upp, köpte faktiskt sådana här lerholkar då. Ja.
Eller men de sket
lerbo. Precis. Där ville väl inte de vara. Så de byggde och försökte bygga och bygga och bygga. Och jag gav ju upp. Så nu är de ju där de brukar vara igen. Men då är det någon annan hyresgäst som flyttade in en av de här. Så kom den till användning i alla fall, den här lerskålen då. Så att det
summa kan hända. Känner du för att ha ett litet fågelholksprojekt i sommar? Go for it!
Mm. Men det kan vara bra att skapa lite snår.
Okay.
Alltså, ha gärna en trädgård som är lite snårig och så.
Jo, men vi har en av buskarna hemma som en gärdsmyg eller någonting som har byggt här nu i sommar.
De
söter. Alltså, inte de här stora häfflarna som satt där ute. Inte de här stora buffliga liksom...
Duvorna.
Ja, duvorna, skatorna, kråkorna, you name it. Liksom. De här som är lite mer graciösa som bara plötsligt dök den upp där.
De är ganska sällskapliga tycker jag. De är ofta i marknivå.
Ja.
Väldigt söta är de. Så att in med någonstans där de vill bo. För det räcker ju inte att sätta upp en fågelholk i en fullständigt steril miljö.
Det är
ju inte så att
det ligger ute på Hemnet också.
Så att de kan hitta det där. Utan de får ju ha en trevlig miljö runt omkring sig.
Men då har vi gjort lite snårigt. Vi har satt upp fågelholkar. Och då ställer sig jättemånga av våra lyssnare, Annika Schelin. Alltså det är helt sjukt. Hur står det till egentligen?
med mig står det bra till. Men där är en del som har börjat prata nu om alla hål i kolbladen och annat.
Så inte hål i huvudet, utan nej. Kolbladen. Mm. Eller kolahuvudet. Kolbladen, ja.
Ja, kolblad. Ja. Ja. Nu är det mycket hål i dem. Och det är ju sådana ovälkomna hål. Alltså ja. De vill ju inte jag heller ha. Nej. Men då finns det ju sätt att förebygga detta. Nu ska man komma ihåg detta till nästa år kan man säga. Ja. För nu kan detta då vara jordloppor till exempel. Eller kolmal, en liten fjäril som flyger omkring. Det är ju svårt att liksom ta bort hålen nu. Mm. Går inte. Ja, men till nästa år, faktiskt ett inköp av någonting som är som en duk. Ja, som man kan lägga över kålen. Då behöver man ha det över hela säsongen kan man säga. Kålnät heter det. Ja, det är en vit duk. Och då är det ju ett ganska enkelt sätt att skydda de här växterna. Så slipper man bekymret. Sen så kan man använda biologisk bekämpning också där. När man är ute i god tid och så fortsätter man med det. Där finns ett preparat som heter Turex. Som är motarbetar. Jag har aldrig använt det. Så att jag vet faktiskt inte om man, jag tror man strör ut i jorden.
Okay. Men, där är men det är miljövänligt ska
ja,
vara.
Ja, alltså det är miljövänligt på så sätt att det slår ju mot det som är din fiende. Mm. Men inte mot andra. Mm. Och det är ju ganska bra. Och kolnätet är ju inte heller, alltså, det är också ett bra sätt. Så då blir det med det. Sen, det här med visste du?
Mm. Visste du vad då?
Jag vet vad jag visste.
Nej.
Eller inte visste.
Nej.
Det var, jag är sån, rädda masken. Om jag ser en mask i en vattenpöl eller något sånt, så nu tittar du på mig som jag inte är klok. Det får du gärna göra. Men då räddar jag den genom att ta upp den och lägga den någon annanstans. Och så läste jag att maskar drunknar inte. Utan de dör av solljuset.
Okej,
okay. Ja,
så då tar du och springer och plockar upp alla torra maskar och slänger ner dem i vattnet, eller?
Nej, återupplivning av död mask har jag inte lärt mig.
Nej.
Visserligen har jag en bakgrund inom sjukvården, men alltså, okay. Den fixar jag inte. Men jag tänker så här, att jag kanske inte behöver vara fullt så ivrig eftersom det händer. De kanske kan ta sig ner i jorden från den här lilla vattenpölen istället för att jag flyttar dem till en annan jordhög. För det gör jag, och så liksom skröfsar över lite jord. Det behöver jag inte göra längre. Nej. Slapp jag det.
Har du provat hjärt-lungräddning på en mask någon gång?
Nej. Nej, jag tror det är svårt, så att jag låter bli.
Men hörni, vi har ju också en liten grej som vi har den här säsongen. Eftersom man har inte alltid den där jättestora ytan. Ibland så har man typ bara 4 kvadrat.
Mm. Det räcker till mycket.
Man kan göra väldigt mycket, det har vi ju lärt oss. Mm. Idag så ska vi ha ett litet zoo.
Ja, vi gör ett minisoo till barnen, apropå biologisk mångfald.
Där man kan ha sina hästar, man kan ha sina små... Nej, alltså, minisoo var det.
Minisoo var det. Men det finns fantastiska namn på alltså, en del sådana roliga... Alltså, jag har inte själv sett alla de här, men det finns några som heter parklöpare, till exempel.
Okej.
Okay. Larvmördare. Alltså... Rätt fantasifulla namn, tycker jag.
Ja.
Det är de vi nu ska ha i vårt minisoo. Jag läste någonstans att barn som inte har någon nära kontakt med natur skyddar den heller inte som vuxna.
Nej.
Nu tänkte jag göra någonting åt det, så att jag vädjar till alla de här som nu jobbar med barn, pedagoger av olika slag med små barn. Nu kan de få inreda här på 4 kvadrat om de inte redan har gjort det. På en yta som är 2,5, nu har jag skrivit ner lite här, 2,5 gånger 1,5 meter. Och där, nu har vi en mellanvägg här. Nu skapar vi en solsida och en skuggsida. Solsidan löper liksom längs med detta ungefär 1,5 meter. Och sen är det som ligger bakom där den metern då, det är skuggsida. Nu gör vi någon slags skärm här.
Så att du får skugga?
Ja, så att jag får skugga. Och på solsidan så sätter vi nu mini-kiwi, Anna och Oskar. Nu kan vi ta en liten lektion där för barnen om blommor och bi och förökning och flickor och pojkar och allt möjligt. Ja, det är jättepedagogiskt. Ja, nu tar det några år innan kanske det här ger frukt. Så jag tror inte man ska säga till småbarn att oh, nu blir det små kiwis här. Utan man kanske bara kan titta på plantan så länge och så småningom så kan barnen börja skörda. Men däremot så skulle man kunna sätta smultron.
Tillsammans med sina små kiwisar?
Ja. Då kommer de ju sprida ut sig här och var och de kommer förmodligen både vara i solen och skuggan. Så då blir där snabbt någonting. Mm. På väggen nu, på solsidan, så sätter vi upp lite insektshotell.
Mm.
För den här väggen, tänker jag mig, den är någonstans kanske 1,5-2 meter hög. Så att man inte riktigt ser vad som händer på baksidan. På baksidan i skuggan nu så gör vi en underjordisk kompost. Då kan vi antingen ha vid kompost eller så är det någon som har en bokashi-hink hemma eller någonting sånt. Så tömmer vi ut den där och gräver ner den. Så får den lägga och pysa till sig där. Så småningom, och det behöver inte dröja så himla många veckor, så kan vi börja gräva där och kolla om vi hittar någonting. Och det gör vi. En gammal långpanna eller något annat litet bad. Där är inga flodhästar i det ännu eftersom vi pratar om småkryp. Men där skulle kunna ligga lite stenar i det här badet så att fåglar kan på solsidans långpanna dricka. Ja, där kan komma lite trollsländer och kanske några andra. På norrsidan har vi också en och då kommer där andra som vill bo eller dricka eller så på baksidan. Ditt skräp i trädgården lägger du i en hög. Du
har... Och lägger på skuggsidan.
Ja, du är helt rätt på det. Och så sätter vi upp en skylt där stör ej. Har vi nu lite tur så, och högen är tillräckligt stor och väl liksom isolerande så kanske vi får en igelkott som bosätter sig där. Det är det största djuret vi kommer ha i detta mini-zoo. Men annars så i såna här lite kvisthögar och grejer, alltså man kan hitta nyckelpigor där även på vintern. De övervintrar gärna lite under torra grenar. Och då sitter de ofta tillsammans, många. Så de är ganska lätta att hitta om de finns där.
Då blir de döstörda när man kommer där och rotar under på vintern.
Men du måste rota, du kan bara titta.
Ah, okay.
Ja, rotar du så tror jag inte det händer så mycket heller. Nej. Du kan rota i marken. Ah. Sen behöver du några gamla plattor också. Som du lägger med lite distans på marken.
Mm.
Kanske du kan hitta en salamander eller någon padda eller någonting sånt där under den. Så nu har vi ganska mycket som man kan göra sagor kring och berätta och titta på och gräva och peta och så. Så det,
det låter som ett avsnitt av Staffan Westerbergs
Vilse pannkakan. Jag är ju inte riktigt, alltså jag är lite äldre än den i generationen. Men det, alltså min morfar gjorde helt rätt tror jag. Han sa att redan som liten, alltså när jag var bebis, så det bästa sättet att få mig att vara lugn, det var att han tog ut min korg där jag låg och satte den under en björk.
Okej.
Okay. Där trivdes jag.
Och så kom storpotäten. Pet.
Och väckte mig, menar du?
Nej, men nu är det med skämt åsido. Men då har vi alltså ett enkelt sätt, alltså varit kreativa, lite lagom. Och
ja, på 4 kvadratmeter.
Ta nytta av de grejerna som vi har där med luket och allting annat som vi har. Det är fantastiskt.
Ja, det är det.
Nästa gång, vad händer då?
Då ska vi prata vatten. För ni, alltså det har inte varit lika illa som 18, känns det som.
Nej.
I alla fall inte hos mig. Alltså som man 18 då, när det var så väldigt torrt. Då pratade vi också om vatten. Mm. Men jag tänkte vi tar ett lite sånt vått avsnitt till.
Det är en blöt tillställning i trädgårdssnack ibland. Ibland är det torrlagt. Vi får väl se. Och hörni, har ni lite frågor kring våran lättarbetade trädgård eller något annat miniso eller andra tips? Hör av er via våran Facebook eller våran Instagram så hörs vi en trädgård nära dig alldeles snart.
Trädgårdssnack.